Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Mikael Yvesand. Välkommen hit.
Tack. Du kör inte arkivet för dig som gillar samtal.
Fan, det har jag glömt.
Samtalet för dig som gillar arkivet.
Du får välja själv. Jag har glömt det. Ja. Men frågan är vilket som är roligast. Arkivet för dig som gillar samtal är nog lite roliga också.
Man vet inte riktigt vad ett arkiv är när man lyssnar på det. Ett
samtalet för dig som gillar arkiv.
Ja, det är också kul. Ja. Ja, men, kanske arkivet för dig som gillar samtal. Det låter också extra dumt för att man liksom inte ens ger om titeln. Välkommen till arkivsamtal. Arkivet för dig som gillar samtal.
Ja, men du måste vara... nu när du har påmint mig så borde jag köra det.
Ja, det tycker jag. Du har så många liksom stående saker. Det kanske är sent nu. Hur många avsnitt har du gjort?
Ja, det är väl någon 600 någonting.
Det skulle vara sent att liksom få in en ny rutin.
Ja,
kanske.
Men det kommer ändå nya grejer lite då och då som får fäste.
Är det så?
Jag tror det. Jag vet inte. Alltså, väldrycken har varit kvar så det kom gammal. Första avsnittet och så blev det en jingle i andra avsnittet. Efter andra avsnittet tror jag.
Europas sämsta cliffhanger.
Den kom ju ändå. Den kom inte direkt.
Nej.
Och det finns nog vissa uttryck och sånt där som jag börjar med ganska sent.
Mm.
Men arkivet för dig som gillar samtal och samtalet för dig som gillar arkiv. Ja, det är väldigt bra. Man kanske ska ta den ena i början och sen så. Det var allt för den här veckans arkivs... Alltså så här, man börjar med.
Ja.
Hej, välkomna till arkivsamtal. Arkivet för dig som gillar samtal. Och sen så när man avslutar med. Det var allt för den här veckans arkivsamtal. Samtalet för dig som gillar arkiv.
En sån här sponsrad podd, att det kan vara mycket sånt där, någon typ bank som bara, okej, vi måste göra en podcast, eller så här sparpodden, det är någon sån här svinboring, men de liksom försöker vara med. De hade någon sån här länsstyrelsen som ska göra någon sån här arkivariepodd, någon sån här tröstlöst.
Vi pratade om The Kevin Pollack Chat Show.
Ja, just det.
Det var en favorit intro, när han säger... Welcome to Kevin Pollack Chat Show. And I am, as you might guess, Chat Show.
Väldigt skoj.
En liten presentation av dig för nytillkomna lyssnare. Du är författare och jobbar på Stim.
Mm-hmm.
Fortfarande.
Stämmer bra.
Mm.
Sexköpare.
Ja, det nekar du till kanske i rätten. Men ja. Det var innan det var olagligt.
Ja, precis. Det var innan min tur, så det är lugnt.
Konstig grej att hävda. En grej som jag tänker vi ska prata om idag, det är ju rapparen Viper igen.
Oj!
Ja, men vi pratade ju om... Jag tror det var förra gången du var med här så gjorde du ett specialavsnitt om rapparen Viper.
Ja.
Så om ni inte har hört det så kan ni lyssna på det också. Jag vet inte om man behöver lyssna på det. Alltså, poängen med avsnittet är ju dels att han är lite galen.
Mm-hmm.
Men nu har det framkommit grejer som har påvisat att han är mycket galen.
Ja, precis. Det är egentligen synd. Alltså, det känns som om när du lägger upp... Jag lyssnade på något avsnitt du gjorde med David Liljemark. Kanske sist han var med. När ni började prata om Viper så frågar du, ja, lyssnar du på det här avsnittet? Och han säger, nej, det är inte riktigt min grej. Så här, rap, liksom, vem bryr sig? Och det är nog så många känner, men han är ju som, man hade lika gärna kunnat lägga fram det som, jag ska inte spoila nu vad vi kommer in på, men det, han är så mycket mer än bara en rappare.
Absolut. Du vill inte gå händelserna i förväg.
Eller jag gissar vad det är du vill följa upp på. Vi har inte snackat någonting.
Nej, för det var ganska...
Du har inte sagt så här, vi ska prata om det här, så jag trodde vi bara skulle babbla. Så tänkte jag, Viper, har du glömt bort att vi har snackat om Viper? Men nu insåg jag, det hände ju precis efter vi spelade in, sjukt nog, så hände det en massa grejer i Viper. I Vipers liv.
Ja.
Han har lite mycket nu.
Det är mycket på jobbet nu. Ja. För Vipers.
Mycket mail.
För jag som inte hörde avsnittet så är det en lite knasig, konstig rappare som, men som är musikaliskt intressant och bra.
Mm.
Alltså jag gillar också hans musik. Eller en del av hans digra produktion.
Mm-hmm.
Du kanske gillar allt.
Nej, absolut inte. Som jag sa, han har väl kanske, ska vi tro att han har 500 någonting originallåtar som han gör konstiga saker med. Och kanske 30 av dem tycker jag är bra. Och 10 är så här helt mega bra. Skulle vara på liksom min topp 100 bästa låtar all time nästan. Så ja, det är svårt att komma in i. Men jag tror sist att jag la den där playlisten jag har gjort i eftersnacksgruppen. Den kan man nog checka in, jag kan lägga den igen, som om man vill ha en inkörsport.
Ja, och innan de här senaste sakerna kom fram om Viper, vad tyckte du var det galnaste han hade gjort då?
Alltså vi snackade väl om det här lite sist, jag vet inte exakt vad det var, men jag kommer ihåg, det var något snack om alla de här konstiga videorna han gjorde, att han liksom filmade sig själv framför en green screen och typ ABBA filmade sig själv och så lägga han ut det och folk gör musikvideor av det. Jag minns att det var snack om att i några av de här videorna att det var liksom att han hängde med prostituerade och betedde sig jävligt så här grisigt med dem. Jag har inte sett det här själv, men jag minns att det var snack om att han betedde sig me too it med några prostituerade på något motell och typ rökte crack och var så här grisig liksom. Så det var med det jag visste. Och sen här
det låter ändå hyfsat nära en ganska klassisk rap-klisché.
Ja, men lite så.
Att bete sig metooigt mot prostituerade på ett hotellrum och röka droger liksom.
Jo, verkligen.
Men jag tycker det var lite mer crazy på ett ovanligt sätt det du berättade om. Han hade någon slags träningslinnen, 80 stycken och höll på att dö. Eller vad
the harness of death, exakt. Det snackar han fortfarande om, att han skulle ha på sig en massa waist trainers som är någon form av jättetajt sporttopp. Ha på sig massa sådana för att dö. Han skulle liksom krossa sig själv med hjälp av dem på något sätt. Eller återföda som en starkare Viper liksom. Det låter ju helt bisarrt.
Ja, det är mer liksom galenskap än att... det du nämnde nyss var mer en så här rap-klisché. Jo. Men det är ingen rap-klisché att ligga döende i en säng med massa träningslinnen.
Nej. Nej, och sen är det mycket också folk som har varit i kontakt med han som att det är väldigt mycket att han så här, håller på att blåsa folk, att han kommer med så konstiga idéer, bara investera pengar i det här så kommer det, alltså du vet att han verkar vara en sån scammer också på något sätt. Och...
Jo, ska vi gå in på vad som hände typ en vecka efter vi hade släppt avsnittet om Viper?
Mm.
Du kanske, jag hyfsat påläst om vad som hänt, men du kanske har följt det ännu mer. Det är också en kombination av dina två intressen, Viper och True Crime.
Ja, det får man lov att säga. Alltså, som storyn först presenterades, då var det ju bara, det var liksom, alltså, han är ju så pass okänd för gemene man att det är inte liksom, du vet, Kanye West har gjort det här, utan då var det ju bara så här, Houston man, bla bla bla, att han skulle ha hållit en kvinna fången i sitt garage under många års tid, alltså så här fritzelgrej i princip liksom.
Och det snackades om sexuella övergrepp. Och...
Ja, precis. Att han hade typ så här matat henne med Snickers och chips. Men i princip liksom ja, hållit henne
det?
Fast.
De här Twinkies och chips.
Just det. Och så håller henne fast kedjad i princip. Och så här, att hon hade haft sig blöjor på sig. Liksom så här, helt förjävligt liksom. Och det beskrevs också att han hade fått tag på den här kvinnan. Att hon var hemlös och hade panhandled, säger de alltid. Men exakt, alltså man
är det pengar. Tiggeri eller?
Ja, jag tror också att man säljer lite små grejer. Kanske så tvätta någons bilrutor. Jag tror att det är att man panhandlar. Man liksom små hustlar, säljer små tjänster och sånt där. Och att han då hade kidnappat henne på någon vänster. Och hållit henne inlåst i sitt garage. Men det är lite skumt för alltså, det är inte så att han har någon... Alltså som sagt, i hans garage inte någon sån här fritzelbunker. Och det verkade liksom lite mysko. Och det kändes som att det var lite mer komplicerat. För det visade sig sen, om jag förstått saken rätt, att den här kvinnan är mamma till Vipers barn. Och något av hans barn. Och enligt Viper själv så liksom hon har mental issues. Liksom. Det här är någon jag har tagit hand om. Liksom. Och jag tror sanningen ligger någonstans däremellan. Ja. Jag kan tänka mig att jag tror inte att det är en sån här fritzelgrej. Han har kidnappat någon random på gatan och spärrat in henne. Jag tror att det är...
Ja, för som nyheten först var som jag hörde den var ju då att... alltså som polisrapporten var det som så att han hade... träffat en kvinna på gatan som var liksom typ tiggare och jag vet inte om hon var prostituerad om det sas att hon var det, det kanske hon inte var, men att han hade tagit henne till sitt hem, låst in henne i garaget, matat henne med chips och Twinkies och att hon var så extremt undernärd när hon lyckades rymma då.
Ja, och men det var också lite weird att det visade sig att under hela den här tiden så hade hon varit på sjukhuset flera gånger och sen liksom vad ska man säga, ja, blivit released till honom. Jag vet inte, nu svängelsk översätter hela tiden, som också är så här, alltså jag förstår att i förhållanden, alltså det förekommer misshandel, att det kan vara att man är så rädd för någon partner eller whatever, en gisslantagare, att man liksom inte vågar säga ifrån. Men det kändes ändå så här, hur fan gick det till? Alltså att flera gånger hon var på sjukhus och sen kommit tillbaka till han på något sätt. Och sen var det ju ännu mer skumt att de hade hittat en död kvinna på Vipers tomt på någon vänster.
Oj.
Det är liksom det senaste.
Aha, och det har inte jag hört.
Nej, och det stod bara så här, det här är inte related till den här kidnappningen. Det här är något separat man liksom... och det är ungefär allt jag känner till än så länge. Jag brukar googla liksom en gång i veckan så där och försöka hålla mig uppdaterad. Men jag tror att det är lite så här stiltje nu innan rättegångar.
Vet du när rättegången ska vara?
Nej, jag kommer inte ihåg. Det har varit någon sån här...
Men han sitter och häktar i alla fall.
Jag vet inte fan, alltså jag såg någon intervju där, det liksom, där han blev intervjuad när han har så här kostym på sig. Alltså han har inga så här fängelsekläder, han är inte ens handbojare eller någonting. Han står i sin kostym och säger liksom, ah, nej jag är oskyldig, det här är min babymamma som jag har tagit hand om, hon mår inte bra liksom.
Ja.
Så jag vet inte fan alltså.
Nej men det var, jag lyssnade på någon amerikansk podd som... Det var någon kvinna som hade en ganska... Den kändes rätt, den kändes inte så journalistiskt korrekt, den här podden. Men hon gick igenom det. Det var nästan det enda... Som du säger, han är inte jättekänd. Så det jag försökte ändå hitta någon podd som handlade om det fallet.
Ja.
Men den var inte så jättebra. Men där så pratade hon om det också. Varför den här kvinnan liksom... kom tillbaks till Viper. Och hennes teori var väl så att det var crackberoende då, att han gav henne crack.
Just det, ja.
Att det var så att det var beskrivningar om hur äckligt det var inne i garaget också, att det låg typ en färsk spya vid sängen och att hon hade smutsiga kläder och hon fick duscha väldigt sällan och...
Ja, det är ju helt klart någon form av misär liksom. Jag var osäker på hur, för först som sagt så var det bara shit, det visade sig att Viper också var liksom Josef Fritzl. Så här, fan, liksom. Men jag tror kanske att det var lite mer bara någon form av crack-misär
Ja, det skulle det kunna vara. Det kan vara som du sa, en kombination av de två avanstående. Det var en rätt rolig jämförelse den här poddkvinnan gjorde med, hon kallade Viper för a poor man's R. Kelly.
Jo, det är sant faktiskt. Lidl R. Kelly. Jo, det är sant. Han börjar se så rolig ut nu också, Viper. Han är så tunnhårig på riktigt nu. Alltså nästan flintskallig.
Han har sån George Costanza fint frisör liksom.
Jo, och i den där intervjun, det var liksom första gången. Det var som att han försökte strama upp sig lite och låta lite korrekt. Att han hade ganska så här ljus röst liksom. Verkade lite rädd så här. Jag tyckte det var kul på något sätt.
Så det finns... Men en intressant grej var också det här med... När den här nyheten briserade så var det var någon som publicerade om det i arkivsamtal efter snackgruppen på Facebook.
Aha.
Och då var det också att det fanns en sån gammal video där det stod så här, om jag översätter svenska något i stil med, jag är Vipers videoredigerare. Jag har inte ätit på 2 veckor. Jag har hållit fången här. Att det stod liksom text.
Jag tror jag skickade den.
Ja, det kanske jag skickade också. Och det, jag gissar att det är den här kvinnan då, hans baby mama, som har skrivit det, eller?
Alltså jag tror sjukt nog att det är en slump. Det är min gissning att det är en rolig, en sinnessjuk slump faktiskt. För det finns så många sådana där konstiga Viper-musik-videor. Och
du tror liksom, att han själv har skrivit det?
Nej, jag tror att de som gör hans videor har liksom skrivit det.
Mm.
För det är det, han lägger liksom ut allt på entreprenad sådär. Och det är väldigt mycket sån där humor. Liksom. Det är liksom allmänt känt att det är andra människor, lite såhär internetmänniskor som gör hans videor. De lägger in konstiga referenser som han inte fattar. Jag tror inte ens han kollar på sina videor, de bara åker ut liksom.
Mm.
Så jag tror att det är en sjuk slump faktiskt.
Som
en drift med att han inte alls granskar vad själv han lägger ut. Och så, eller liksom vad som
det låg
så
himla nära sanningen att hon var så utmärglad och inte hade fått äta. Och att
men det kan
så,
inte heller...
Held hostage.
Jo.
Hette inte låten också Holding Hostages eller något liknande?
Ja, precis. Men jag menar, det finns nog... Alltså det finns så mycket Viper-låtar som heter... Alltså om I did 9/11 och sådär.
Han kanske är skyldig till allt han säger.
Ja, mycket möjligt. I did coronavirus och sådär. Men också om den här kvinnan nu... Vad jag tänker i mitt huvud, alltså hemlös crackmissbrukare. Är man då så här att man kan klippa... musikvideor och liksom...
Ja, det var det jag tänkte att han... Alltså jag fick ändå upp bilder att säga, ja, nu får du sitta här och redigera i premiär eller någonting.
Jag bara gissar. Tänk om det är så liksom. Man är ju nyfiken på att se vad som kommer fram.
Jo, det är absolut en dokumentär man hade velat se i 8 delar för en gångs skull.
Ja, alltså redan innan det här så har jag ju liksom... Jag har ju tänkt att någon borde göra det. Jag har nästan varit sugen själv ibland på att kontakta honom. Men det har jag inte orkat, för jag läser så många skräckhistorier om folk som har liksom initierat kontakt med honom. Och bara vilken soppa det har blivit. Han är så jävla jobbig liksom och konstig och sådär. Men att om någon skulle våga sig på att göra en dokumentär om han liksom, det skulle ju vara helt grymt liksom. Personligen skulle jag aldrig orka. Det känns som ett fullständigt mardrömsprojekt.
Ja, verkligen. Det låter ju liksom spännande och intressant på pappret. Men
jag tror också att han vill ha så mycket framgång och sådär. Det skulle kunna vara att han är ganska medgörlig för att han säger det här. Nu vill någon göra en film om mig. Det här får jag inte cracka bort liksom.
Ja, men det är frågan alltså. Jag tänker, det här är kanske en väldigt orättvis parallell, men när jag försökte samarbeta med Peter Wahlbeck att du också sa, han är väldigt rolig och...
Viper, eller Peter Wahlbeck är en poor man's Viper.
Nej, men alla folk varnar mig så här, ja, men det är skitjobbigt, du kommer tröttna liksom, du kommer inte orka med det här.
Nej.
Och sen var det ju skitjobbigt och jag orkade inte med det efter ett tag. Att det känns som att Viper hade varit 7 resor värre.
Jo, men jag undrar om han är så, ska inte snacka för mycket skit om Peter Wahlbeck, men nu som lyssnar lite på specialisterna, han verkar bitvis vara väldigt schysst och så här, så bara så här taskig liksom och så där.
Jag tror att Viper... tycker inte Viper.
Nej, alltså den är låter ju bizarrt liksom hålla någon fängslad, men jag tror att han ändå är Jag tror det skulle vara kul att liksom festa med Viper. Att han inte är jobbig på det sättet. Jag tror mer att han är så jävla sketchy. Han skulle säkert liksom försöka bedra en om han fick chansen. Liksom sno grejer från en, få en och liksom investera pengar. Och liksom
men det är Wahlbecker rätt mycket också det här alltså, med att försöka sälja tavlor och investera i olika projekt och sådär.
Ja, men det känns som att Viper är med så här, investera, swisha mig 500 spänn så får du en vinyl och sen så plockar han ditt namn. Det är på den nivån och sådär. Ja, men jag har sett så här mycket videor han gör så här. Det verkar som att han säljer så här hälsningar till fans och sådär.
Memo.
Ja, men något i den stilen. Fast jag tror inte ens han gör det genom någon sån här authorized tjänst. Allt han gör är så jävla shit liksom. Han gör allt så dåligt och fel liksom. Som att han snappar upp så här, man kan sälja videohälsningar. Och så gör han det, men han lägger som bara upp dem på sin YouTube liksom. Och jag antar att det bygger på att folk liksom swishar honom. Och allt är så skakigt, hela Viper-imperiet är så jävla så här analogt och risigt.
Det påminner pyttelitt också om, vad heter han, Seppo Heikkinen?
Ja, men han snackar vi också om sist. Ja.
Vad heter han än?
Jag, Herko
Seppinen, eller?
Sepponen, tror jag.
Sepponen. Herko Seppinen, det är då en man i Trelleborg som driver en sexklubb eller olika sexklubbar.
Ja, han startar olika klubbar. Jag har faktiskt kollat lite på hans sen sist, lite grann på hans YouTube. Ja.
Men för att om man tar det i hur bakom flötet alltså så här, de är de här namnen vi har nämnt nu.
Ja.
Det ska jag får ändå ge Peter Wahlbeck att han är kanske mest skärpt av
det
de
tror
tre.
Jag. Ja, det tror jag. Men alltså de så skala hur pass bra man passar in i samhället liksom ungefär som så här, high functioning psykfall liksom. Då är nog han mest high functioning.
Sen kanske Herko
Viper, det är liksom olika. Det är som när man gör någon så här Carl von Linné släktforskning att det här grenar ut sig. Det finns liksom Viper Americanus Herko, det är liksom olika släkten.
Men vem tror du skulle vem tycker du mest anpassad till det moderna samhället?
Jag tror att Viper suttit här, vi hade druckit lite bärs. Jag tror vi hade kunnat ha kul, jag hade kunnat skämta med han och lite sådär. Hade kunnat snacka lite musik. Herko uppfattar jag nog mer att han inte riktigt är med. Han lever inte på den här planeten på samma sätt. Det är som att det hade kunnat bli lite som att prata med ett barn mer. Att det är lite svårt att man får ställa han raka frågor och hoppas att man får ett svar. Men det blir liksom inte att man kan sitta och prata som du gör nu, utan det blir lite så här, ja men det här är någon som inte är med. Sen tror jag också Viper, man skulle nog kunna råka träffa Viper på en dag när han är
hög på crack.
Precis, och då är det ju liksom.
Och det är han kanske rätt ofta.
Men det är också att han har den här entreprenörssidan, alltså mycket av det här han håller på med, det hade inte gått att lyckas med det här. Alltså även om det inte liksom är att han har något real estate imperium som han påstår. Bara alla de här, att han ändå registrerar företag och liksom han har webbsidor. Man måste betala, du vet, så här, domäner och sånt där. Det känns som att man måste vara lite, en äkta så här, hemlös crackhead hade liksom inte.
Nej, han hade ju uppenbarligen ett hem.
Ja, precis, att han har en villa liksom och sådär.
I Houston, eller?
I Houston, precis. När han pratade, och det var också något han sa så här, det är omöjligt att. Det påstås att han hade hållit den här kvinnan inspärrad i, låt säga att det var 5 år. Att bara, jag har bara bott här i 2 år. Det kan ni se på mina tax records. Liksom.
Du har sett en liksom filmad intervju med Viper efter alltså den?
Ja, den var jättehastig. Det var, liksom, det var i samband med att han blev, jag tror att det heter arraigned. Det är någon form av innan, jag vet inte vad fan det är. Men då var det att han blev intervjuad i alla fall. När han står med, liksom, han har kostym och så här portfölj. Och det är inte som att han
så
är.
Så du på YouTube eller vad?
Precis, bara upplagd från någon amerikansk nyhetssida. Och då är det ju så här typ, Houston man eller Lee Carter, det är inte liksom, Viper har blivit anklagad för det här. Det är ju,
men
ja, det är spännande. Alltså det tog ju lite tid innan det plockades upp av kanske lite mer såna här, jag vet inte om någon musiksida kanske skrev om det, så här Viper the Rapper. För i början var det bara Houston man.
Jag var tror det? För jag tyckte ändå, alltså när jag googlade på det så tyckte jag ändå det var en del om att det var Viper.
Ja, det kanske
var
det.
Och podden jag lyssnade på, det var ju rätt roligt när hon sa, and he's a rapper? Och hon var väldigt upprörd över låttiteln Y'all cowards don't even smoke crack.
Just det.
Och moraliserade över det.
Okej, ja.
Men Ja, men du... alltså att du tänker att det finns en chans då att Viper är mer eller mindre oskyldig. Att han inte har i alla fall begått något brott.
Ja, ja.
Eller ja, alltså att kanske ge folk crack och sånt, eller själv röka crack kanske kan vara ett brott.
Det här är ju så här, det skulle ju kunna visa sig att nej, men det här är total liksom, han har våldtagit den här kvinnan, så här, fritzel, det är helt vidrigt, så här, absolut inte att något man ska hålla på att försvara, men om jag så snällt som möjligt tolkar vad som skulle kunna ha hänt, då skulle det kunna vara att det här är något, någon kvinna som han brukar röka crack med och som är lite loopy i huvud, ett som har bott i hans garage. Och kanske äter Snickers och sånt, för att det är vad man gör när man är ett crackhead.
Jag tror inte Snickers nämndes.
Nej, kanske det, jag menar, ja, Twinkies.
Ändå intresserad av snacks och godis.
Twinkies. Och liksom att ja, det är mer eller mindre det som har hänt. Men då blir det ändå bara, vad fan, om det är någon död på den tomten, skulle det också vara en slump? Så, ja, men det är någon som har varit död här sedan innan han bodde där.
Det ser inte bra ut för Viper, ja, det ser inte, när det hittas en död kvinna på tomten också.
Nej. Men också har han the agency att gräva ner ett lik. Liksom.
Ja, men du pratade ändå om hans entreprenöranda. Kan man registrera en hemsida så kan man gräva ner ett lik.
Ja, det är sant.
Det känns som mer basala kunskaper att gräva än.
Ja, det vore en så förbannat kul dokument. Eller kul, men fascinerande, alla de här turerna, om man bara, har du sett den här som det är mycket snack om nu, Miraklet i Gullspång, dokumentären?
Nej.
Det är en svensk dokumentär som jag tror nu hamnar på SVT Play, så att det är många på jobbet som har snack om den där. Det är en lite konstig, så här, det har inget med Viper att göra, men det är så här märklig historia som tar lite knasiga vändningar. Det känns som att
hela den här... börjar säga också?
Miraklet i Gullspång. Ja, borde du det? Ja, alltså den var ju väldigt märklig historia. Jag vet inte om jag ska dra den som hastigast.
Nej, men gör det.
Ja, det handlar om en norsk kvinna som har flyttat till Sverige av någon anledning. Och så ska hennes syrra flytta dit från Norge för att ja, de vill bo tillsammans i Gullspång i Sverige då. Lite äldre kvinnor. Och så ska hon hitta en bostad. Och så av någon anledning kommer hon på att först vill jag hitta en tavla att ha i min bostad. En tavla på frukt, en sån här stilleben. Och så går hon på liksom loppisar, men hon hittar ingenting. Men så går hon då istället på någon lägenhetsvisning. Och där hänger det i köket en sån här tavla hon har sökt. Jämte två mindre tavlor. Och då säger hon till sin syrra, titta, det är precis en sån här jag sökt. Det är liksom ett tecken. Och att det är tre tavlor. De ser det som något tecken på någon treenighet. De är kristna också. Så, här. Så går de då och ska skriva på det här lägenhetsköpet. Och kvinnan de ska köpa lägenheten av, tycker det påminner om deras syrra som dog på 80-talet. Som tog livet av sig på 80-talet och säger, fan jag måste, det är så sjukt, men det känns som att du är våran syrra. Liksom. Och då börjar de snacka och det visar sig att den här lägenhetssäljaren, hon är också från Norge. Hon hade samma smeknamn som deras syrra och hon är född på samma datum som deras syrra. Det är ungefär så filmen startar och då är det så här, shit, det här är ju svinspännande, vad har hänt här? Och mer än så kanske jag inte ska spoila. Det tar lite vändningar fram och tillbaka.
Ja, men den verkar ju verkligen vara något jag vill säga.
Ja, och som sagt, det har inget med Viper att göra. Men en sån här historia som oavsett hur något har gått till, bara får den här informationen är liksom...
Ja, det känns som vi har tre dokumentärer som inte har blivit gjorda på rätt sätt i alla fall. Som man jättegärna hade velat se. Det är ju Viper-dokumentären, Peter Wahlbeck-dokumentären. Och Herko-dokumentären.
Ja, Herko definitivt. Peter Wahlbeck ser jag bara framför mig att det hade bara varit någon sån kameraman som försöker springa efter honom. Att han så här konstant springer ut ur ett rum och är stressad till något.
Jo, men det får ju vara såna här... Alltså det behöver inte vara en sån dokumentär man bara följer efter honom. De får ju ha kanske så här lite arkivbilder och en voiceover och intervjuer med folk som har erfarenheter av honom. Liksom.
Ja.
För det hade ju varit...
Jonas Inde hade varit kul också, men ja, han tror jag inte är sugen.
Nej, men det behöver inte vara att objektet från dokumentär behöver inte vara sugen på att vara med.
Nej.
Och sen är det också hur mycket, hur bra den görs och sådär. Jag såg en dokumentär om 6ix9ine, rapparen.
Ah, okej.
Det var ju rätt intressant. Han verkade vara rätt med på att göra det, men där hade det varit rätt mycket vändningar och
Alltså det man, den tog upp hela efter han blev gripen och det här, eller var det liksom...
Ja, det var efter, jag tror till och med efter han blev släppt ut ur fängelset.
Ah, okej.
Alltså, ja, för där är det också rätt mycket vändningar. Men han var ju också liksom en bästsäljande artist.
Ja.
Av de här tre vi har nämnt så är väl liksom Peter Wahlbeck den som är mest publikt och ekonomiskt framgångsrik, mm-hmm. även om han...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Kanske inte jätterik för tillfället, men han har ändå liksom varit en av landets största komiker.
Ja.
Varken Viper eller Harko har väl varit liksom
Sveriges största komiker. Fast jag säger,
hur många, alltså Viper, han har väl rätt mycket, alltså det är väl, han har ändå nått en miljon publik med sin musik.
Jo, det skulle jag säga. Och han säljer, det är mycket att han säljer grejer, alltså så här, typ Bandcamp och sånt där, tror jag.
Mm.
Så det räcker nog. Alltså säljer någon så här vinyl och någon kassett och lite så här t-shirt där, så här trams-merch liksom. Så jag kan tänka mig att det är tillräckligt många som gillar han ironiskt och känner till honom, så att man bara, han kan som bara gå runt på att sälja någon kaffekopp här och var, mm. och liksom det blir en inkomstkälla så där. Det tror jag. Jag tror han säkert kan leva på sin musik, sjukt nog.
Dricker du fortfarande ur din Viper-kaffekopp?
Absolut. Jag gjorde jag i morse.
Du väntar på att mer fakta ska framkomma. Eller du kan komma göra det även ifall det visar sig att han då har mördat den här kvinnan som ligger nedgrävd i hans trädgård och fritslat både en och annan.
Ja, man måste skilja på person och kaffekopp. Ja, nej, vad fan. Alltså,
jag dömer dig verkligen inte för att du skulle dricka en Viper kaffekopp eller lyssna på hans musik. Jag lyssnar fortfarande på R. Kelly.
Ja, det kan jag också göra. Men det är sjukt också. Det är som att Viper-grejen är så... Det är som att man kan sitta och garva åt det. Så här, men det är ju så fruktansvärt mörkt om nu allt är sant. Men det är som att det är så bizarrt att jag... Det är svårt att... Det är som att jag inte instinktivt känner bara, nej, men det här kan jag inte stödja. Det är som att man tycker nästan att det är ett skämt. Bara, men vad fan.
Mm.
Det är som att det blir en del av hans knasiga image att han har hållit en kvinna till fångat. Alltså,
jo, det känns ju också distansen att det är USA tycker jag gör någonting. Alltså om jag läser om en romersk kejsare, så här Heliogabalus eller något sånt där. Så var liksom så pass länge sedan, så då kan jag ju skratta åt att han halshög barn eller vad han gjorde liksom. Det känns inte som att jag blev så moraliskt upprörd över liksom romerska kejsare eller.
Nej, men jag håller helt med. När saker också har hänt i Sverige så kan jag bli mycket mer illa till mod, så att man direkt förstår så här, ja, men jag säger vad det är för typ av människa som har gjort det här. Jag känner en sån här slags människa.
Mm.
Ser bilder från den här lägenheten.
Ja, offrarna kanske liksom, det är en större chans att man känner någon som känner någon som känner offrarna.
Ja, precis. Och USA, det är så filmiskt. Man ser sig foton på att du vet han har bor i något så här shit hus. De kan köpa så billiga villor i USA. I så här Detroit, du vet, du kan köpa en villa för så här $500. Och så är det så här pissig, övervuxen gräsmatta. Det är som att det blir
man
lite
sugen på att köpa.
Ja, man blir det. Du vet, ja. det är lite svårt att ta in det på samma sätt och bara säga, men gud vad hemskt, det här kan jag inte lyssna på längre. Men sen är också så där, lyssna på Ignition Remix ibland.
Mm. Jag vet inte vem som har gjort värst grejer av de liksom, artisterna som har gjort bra musik.
Jag vet inte exakt vad det är R. Kelly har gjort. Alltså det var ju tidigt det här med att han hade, typ han var ju gift med Aaliyah när hon var så här 14 och, det, och det var han något.
Det är inte ett lagligt äktenskap. Nej, det nej, får man ändå ge honom.
Ja, nej, absolut. Jag menar alltså, det kände jag till innan det här Surviving R. Kelly-prylen. Och sen att han hade väl gjort, alltså, det fanns någon film när han liksom förgrep sig, urinerade på liksom en ung tjej. Eller,
visst var det var också där? En 14-åring, tror jag.
Till och med, ja, fy fan. Alltså, så här. Men det kände jag till innan. Men sen hela den här Surviving R. Kelly, jag hade sett den, så jag vet inte exakt vad det är han hade gjort.
Nej, det var väl lite alltså så här, anklagelser om att han hade haft sexslavar typ också som var mer eller mindre frivilligt inlåsta.
Det finns ju någon story om, jag vet inte, Mats Nileskär eller någon som intervjuade R. Kelly. Har du känt, jag har hört det här?
Det med jordnötterna. Nej, de jämförde med jordnötterna.
Ja, precis, exakt. Ja, han liksom vinkade in någon kvinna. Som bara kom in i bikini och han bara masserar hennes röv medan han så här, svarar på frågorna. Ja, vad var det när man gjorde nu?
Jag tror det var Filip och Fredrik som pratade om det. Att de sa att det var som att han beställde. Eller jag vet inte om det var de som sa det eller om det var Mats Nileskär själv. Han, alltså, jämförde med, det var som att han beställde in en skål med jordnöt.
Precis. Nu kom jag på, fan, Diddy är ju P. Diddy.
Just det.
Han har ju, han har det körigt nu också.
Jo, han har också mycket
nu mycket möten på Diddy Enterprises.
Och där också tycker jag det är lite löst vad han har gjort. Liksom.
Ja, där är det också så här känslan av att det här är så här svi, alltså ända sedan han liksom slog igenom, eller innan det, alltså så tidigt 90-tal, så har han, alltså att det var så här riktigt sjuka saker, inte bara så här, han har betett sig metoo-igt, utan så här våldtäkter, så här sexslavar och så här våldtagit män och kvinnor. Det var också det att det var så här, mycket i rap-fandom är det som att många har drivit om att ja, han är gay, det är ungefär det som är kul. Så här, ja. 50 Cent har hållit på och liksom skojat om det. Så här.
Ja. Man får ändå ge honom att ha, många kvinnor anklagar honom för våldtäkt också.
Ja, precis. ja, nej, men så det är ju också något som liksom händer just nu. Och vad heter han? Meek Mills var väl liksom implicated i det där också, tror jag. På någon, eller så här, det sa sig, jag vet inte fan alltså. Ja. Och att han skulle ha något att göra med Tupacs död har ju också varit snackat om länge. Ja, precis.
Men Meek Mill har jag inte hört riktigt vad...
Ja, men det var
jag har inte så bra koll på Meek Mill. Men...
Nej, inte jag heller. Han var ju någon rap beef med Drake, precis. Han var ihop med Nicki Minaj. Han är väl inte så där jätteframgångsrik som rappare, eller ganska. Men jag tror bara att det var att han på något sätt hade något samröre med Diddy Usher också. Jag vet inte ens om det var som förövare eller offer i ärlighetens namn. Men det känns som att
Usher bodde väl hos P. Diddy när han var liksom barn.
Ja, det är som att det är lite så här Michael Jackson-pryl nästan med Diddy, känns det som. Blir det någon dryck förresten?
Ja, just det. Det har varit så intensivt prat så att jag har glömt bort det här inslaget. Men nu kommer det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Fanta Zero med smak av apelsin. Kombucha med smak av lemon ginger från märket Hum. Sprit är en underkategori som du kan öppna. Där finns det väldigt mycket olika sorters sprit. Sen finns det pulverkaffe, milky oolong, det är en tesort. Det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Då är frågan, vad är du på för humör?
Jag är inne i en nykter period.
Ja, men det skulle kunna passa ganska bra. Det är ändå så tidigt en lördag. Jag har inga planer på. Är det en sån där kombucha kanske? Kan det vara något?
Ja, det
jag gillar
du...
inte lightläsk nämligen.
Nej, men du får absolut ta en kombucha. Jag dricker inte den själv. Det
är någon sån här fermenterad te, va?
Ja, Men det är kolsyrat också, tror jag, i den här utformandet.
Det är ingen mjölk i den. Nej, det Nej. Är som någon läsk typ. Ja, men jag kör en sån.
Okej, okay. Då tar jag Fanta Zero med smak av apelsin. Jag har en massa stand-up-gig inbokade framöver. Bland annat i Stockholm, men även i Malmö, Lund, Växjö, Kalmar och Uppsala. Biljetter och mer info hittar ni på gardenfors.com. Och då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Häng med! Jag fastnade i en loop av det där.
Det gjorde, jag tror, det var stand-up-komikern Pablo Francisco som var väldigt stor på liksom, MySpace-tiden. Men han, han blev väldigt full och hög, tror jag. Och så ställde han sig på scenen och fastnade i en loop av liksom någon stand-up-rutin som det kanske var något ord som han kunde börja med. Och så stod han liksom några gånger och drog den loopen på scenen.
Jag tror skämt börjar och slutar. Ja, jag känner till den där storyn. Och det är något som jag tycker är så förbannat kul med så här psykisk sjukdom, så här människor som producerar kultur och blir psykiskt sjuka. Det finns en rolig historia om han som ritade Fantomen från alltså, början.
Vad heter han nu igen?
Jag kommer inte ihåg. Men supposedly att han skulle ha blivit typ schizofren eller dement eller något. Men fortsatt rita Fantomen. Men alltså han i sig ritade Fantomen mindre och mindre. Alltså liksom karaktären
Lee
blev
Falk,
fysisk. Lee
Falk, skaparen heter.
Ja,
Lee Falk.
Jag har bara hört den här storyn om att till slut är liksom Fantomen hälften så stor som Guran. Ja, den där Pablo Francisco-historien tycker jag också är så väldigt kul.
Alltså att han har något skämt som bara liksom drog och alkoholmissbruk.
Ja, men det är också väldigt roligt. Att han liksom, alltså man skämtet börjar och slutar på samma ord eller någonting. Mm. Och att han bara, ja, men closed circuit.
Ja. Ja, finns det inspelat den, eller är det bara hörsägen att den här liksom det gigget när han
nej, jag har hört den där storyn bara, men jag vet inte vad det skulle vara. Jag har ett skämt också som jag inte vet om jag har kommit på själv. Du får säga om det här är ett klassiskt skämt eller om jag har kommit på det själv.
Mm.
Det är så här, det är på engelska. Two black guys walk into a bar. The bartender says, get the fuck out of here. Är det ett skämt?
Ja, det är ett skämt. Jag har faktiskt inte hört innan.
Ja, men jag menar det. Det är inget som...
Det tog ett tag innan jag fattade att skämtet var slut. Jag väntade på någonting mer.
Nej, det är bara så. En rasistisk bartender. Ja, jag tycker inte det är kul med sånt där med rasism. Alltså. Jag tycker inte du ska skratta åt sånt där. Om jag får vara...
Tragikomiskt.
Mm. Fan vad god kombucha var.
Ja, du gillar den?
Mm, det är lite så här ginger ale-känsla och det gillar jag mycket.
Jag har inte riktigt fastnat för kombucha. Det är min fru som gillar det. Det är därför det finns i kylen.
Kommer hon bli fan kanske ledsen att jag har druckit upp hennes kombucha?
Det är jag som har köpt den.
Okej. Okay. Ja, det var svingård.
Jag får köpa ner bara. Ja, du pratade lite om när du kollade in mina olika samlingar i min lägenhet.
Mm-hmm.
Du snackade om att du var sugen på att samla själv på någonting.
Ja, alltså så pass att jag nästan ibland har velat så här artificiellt uppfinna. Du har ju ändå ett stort intresse för formgivning och sånt där. Så att det kommer sig naturligt att jag tycker den här figuren är snygg och så vill jag ha
ja,
några
det,
grejer.
Ja, det är med det än liksom att jag ska ha en komplett samling av... vissa figurer liksom, utan det är mer så här att jag letar efter det jag tycker är snyggast. Jag är mer en samlare än en kompletist.
Nej, precis.
Alltså, jag har vissa kompletistiska drag också.
Mm.
Alltså jag vill ju ha alla nummer av serietidningen Katte Nisse på svenska. För att jag samlade på den när jag var liten var jag nog ännu mer kompletistisk.
Ja.
Och så, sen jag är mycket perioder också. Sen var det en period när jag saknade, när jag liksom jag trodde jag hade alla nummer av Katte Nisse, men sen gjorde jag en inventering, eller vad det heter.
Mm.
Och då visste sig att jag saknade några nummer. Men då började en jakt på de tidningarna.
Mm-hmm.
Och till slut saknade jag bara ett nummer. Jag tror det var nummer 2, 1991.
Okay.
Och det var rätt lång tid. Men då blev det också roligt att gå på loppisar för att försöka hitta det. Men det var fortfarande en frustration. Det fanns en dubbelhet i det. Att jag kände mig inte komplett förrän jag hade hittat det numret.
Nej.
Men det var också mer spännande att uppsöka loppisar.
Jo. Ja, men det är just därför liksom att jag vill nästan hitta en sak för att ge mig själv den där känslan. Alltså jag har haft... Typ jag gillar ju snobben väldigt mycket, det tror jag vi har snackat om. Och då var det ju så att jag...
Du gillar att läsa snobben också, eller?
Ja, det är nog mer så där estetiken på någon vänster. Att det finns så många snygga snobben-grejer, inklusive liksom album och böcker. Men inte, alltså, att läsa dem är ju inte, det är inte jättekul. Alltså, det är kattenisse-grejen liksom.
Så ja, frågan är, alltså för snobben har en otroligt stor respekt bland liksom serieskapare som jag beundrar. Som så här Chris Ware, Joe Matt, Seth och liksom alla de och Daniel Klaus. De älskar, och ja, Ivan Brunetti, som alla mina favoriter, älskar snobben.
Ja.
Så du kan ha, och jag kan se någonting. Jag har ju också läst biografin då om Charles M. Schulz.
Mm-hmm.
Jag rekommenderar väldigt, väldigt bra biografi. Mm. Men jag har aldrig riktigt fastnat för snobben, men...
Nej, alltså det är väldigt fint. Det är så sjukt snyggt ritat. Och det kan vara fint ibland att det är lite så här vemodigt. Att ibland är det bara några bilder utan så mycket text. Eller alls någon text. Och de är lite så här fina och vemodiga. Men när det är mycket så här text, att barnen snackar, då är det ganska så här dålig humor. Alltså så här, det är ju från, alltså när började han rita den där 60-talen någon gång. Mm. Liksom, då förstår jag att det var nog ganska nyskapande att det var barn... Och att de betedde sig lite så här sassy. De var lite sarkastiska och lite så här depressiva ibland. Att det var lite unikt. Men nu är det ju som bara så här boomer-humor på något sätt. Liksom. Men det jag skulle säga var att då var det mycket att jag samlade på snobben-grejer i någon mening.
När samlade du på snobben-grejer?
Ja, alltså kanske mellan 2008
i vilken år,
och 2008 till... 14 kanske.
Var du barn 2018?
Nej, född 86. Nej, alltså det här var ju vuxen ålder liksom. Nej, hur gammal tror du att jag
är? jag bara rätt dålig på matte. Och sen så liksom... Jag tänkte inte på hur gammal du var.
Nej, född 86. Jag fyllde väl 38 då. Skitsamma. Jo, så då var det mycket att jag hittade snobben saker på loppisar och sådär. Och då var det som att jag kände att jag måste köpa dem. Så här, ja, men det här är ju snobben, jag samlar ju på det, så då köper jag det. Men det är ju som bara skit, alltså du vet, man insåg sen när man kom hem, bara, ja men den här nötta Happy Meal-leksaken hade jag redan en av. Det gör mig liksom inte glad, men i mitt huvud var jag en snobben samlare. Och hittar man en snobben sak på en loppis, då bara, då får man den där känslan liksom. Så jag kanske...
Det är helt oöverskadligt också hur mycket snobben-prylar det finns.
Ja,
det måste ju vara en av dem som har gjort mest merch genom tiderna. Nästan.
Ja, men precis. Och det är svårt som fan att hitta snygga saker på loppis. Det är mycket sådana här cheapo, någon så här dryckesunderlägg och någon så här plastig stor leksak som liksom inte är så snygg. Men jag kanske skulle starta om med den där grejen, men försöka vara lite mer selektiv.
Ja. För de här liksom serietecknare jag nämnde, de har ju jävligt snygga snobben-grejer i sina samlingar.
Jo, alltså jag har några riktigt snygga. Någon jättesnygg gammal bok och en sån här figur, lite som den som står där med glassen. Att man ser att den är så här hög kvalla, liksom gjuten. Men sen har jag 40 000 bara så här shit-grejer. Och sen lärde sig liksom folk... Att jag gillar snobben, så då köpte de sånt åt mig. Och så är det som bara, till slut har jag så här en skokartong med så här Happy Meal-leksaker. Och det blir som bara att man är...
Vad har du din snobben-samling nu då?
Nu har jag den i olika skokartonger och flyttkartonger. Jag har hyfsat nyss flyttat till Stureby, så då fick jag faktiskt anledning att återbesöka snobben-samlingen. Så då såg jag att jag åtminstone någon flyttkartong där det låg i princip bara snobben-shit i. Liksom. Så jag har inte vågat slänga det, men... Hade jag lika gärna...
Jag har också bott i Stureby, det kanske vi har pratat om.
Har du?
Ja, jag bodde i Stureby. För det var en av de första boenden jag hade i Stockholm.
Ah.
När jag gjorde min debutserie roman Turist, då utspelade den sig delvis i Stureby.
Jaha.
Så jag bodde på Sågverksgatan 20, om jag inte minns fel.
Okej.
Rätt nära Stureby snabbköp.
Stureby snabbköp.
Ja, men det är väl typ, om man går från tunnelbanan så är det en liten, jag vet inte om de har kvar Stureby, det var en liten närbutik bara.
Ja.
Men
ja, jag är rätt ny, jag kan inte alla, men jag vet inte om det.
Känner du till författaren Ulf Stark?
Ja, då, jo, han vet jag, Stureby-koppling.
Ja, han är från Stureby, men det var någon rätt rolig recension av hans, en av hans böcker då, i DN tror jag det var.
Mm.
Där det stod, i sin nya roman så återvänder Ulf Stark ännu en gång till den fiktiva orten Stureby.
Varför skriver man en sån sak utan att bara, ska jag googla om
det? Ska jag googla om det? Ja, okay, ja. Förmodligen innan... Men det, är, ja, det kan finns inte vara en stockholmare.
Ska jag kolla upp om det finns på riktigt? Nej, men det finns nog inte. Jag skriver det. Det är lugnt. Ja, och nej, men precis. Så då hittade jag min gamla snobbensamling där. Jag får med att jag haft något till så halvslapp samling shit liksom. Men ja, det är en kul känsla så där när man känner att man söker någonting. Var det, men fan var det? Var det inte David Liljemark som samlade på någon konstig leksak, alltså ungefär som Happy Meal-leksaker, något som hade liksom getts ut.
Space-bilderna.
Space-bilder, precis. Mm. Den där liksom känslan.
Och det, han saknar bara två nummer. Nu har jag så dåligt sifferminne, så jag kommer inte ihåg vilka kort det är han saknar.
Jag minns
det,
att han till och med spekulerar om att de kanske inte ens fanns på riktigt.
Det är
att
det troliga. Ja. För att han har letat så himla länge och det kanske var en cynisk grepp från Dandy Bubblegum.
Just.
Alltså det danska företaget som gjorde de här, att de barnen bara skulle fortsätta köpa tuggummi-kort liksom, för att man får inte reda på vilka kort man får i förpackningen, så då ska de aldrig sluta köpa.
Ja.
Men David har ju en speciell inställning, alltså för att det finns delvis Hemulen i Mumin, ja.
Mm.
Han samlar väl på blommor,
tror jag.
Kan eller om det, är insekter eller någonting, men det är någonting. Och sen så får han tag på alla alltså blommor. Han får en komplett samling, och då blir han deprimerad.
Just det.
Och även en författare som jag läst många böcker av som jag gillar, som heter Fredrik Sjöberg. Flygfällan kanske är hans mest kända bok. Han är liksom samlar på flygor och
fällor.
Ja. Nej, men han är även konstsamlare och så. Han har liksom det här, den typen av nördhjärna som jag kanske också har. Men han skrev i någon av sina böcker den tråkigaste av alla samlingar, den kompletta.
Just det.
Och det blev David Liljemark väldigt upprörd av.
Ja.
För han tycker liksom, det är klart man ska ha en komplett samling. Vad är det för jävla braksvänne? Som tycker, jag kan förstå båda sidorna av det här. Liksom. För med det här liksom nisseletandet så var det någonting kul att alltid ha något att leta efter. När jag väl fick tag på nummer 291 som Agro hade haft under sin säng väldigt länge. För att han är Batman-samlare och på omslaget där så var Nisse utklädd till Batman.
Ah.
Så det var därför han ägde det, men han gav det till mig.
Jag berättade om min kompis, eller klasskompis Gustav Åström, under vår engelska lektion så skulle vi på liksom lågstadiet så skulle man presentera sig på engelska. My name is Simon and I live in Järup. Och då sa han att my name is Garfield. Han trodde att det var liksom Gustav på engelska.
Det är väldigt nära Clevin and the Cocklet Industry, om du hört den sång.
Absolut.
Att han trodde att min kompis Fredrik Sjö då trodde att Kalle på engelska hette Clevin.
Han trodde nog att det var Calvin men kunde inte stava det.
Ja, jo. Calvin and Hobbes hette den. Den fanns ju då gick i Sydsvenskan under namnet Kalle Hobbe och han var något fan av den och hade något album då på engelska kanske som hette Calvin Hobbes. Men jag trodde att Kalle och chokladfabriken hette Clevin and the Chocolate Industry.
För nu tänkte jag just föreslå, det här är ju förvirrande, för då måste han ju läst Charlie and the Chocolate Factory som heter Kalle, och då borde han ju tänkt att Kalle också kunde vara Charlie, men han visste ju inte den engelska titeln, det var därför det blev Chocolate Industry och inte Chocolate Factory.
Han hade nog bara läst Kalle och chokladfabriken på svenska, och sen så trodde han att den hette Clevin and the Chocolate Industry.
kortledindustri. Det avsnittet med han var ju så, det är typ ett av mina favoritarkivsamtal. Det återvänder jag ofta till.
Ja, det kan han försöka få med honom igen.
Ja, det vore kul. Jag vet inte om ni har fler sådana där saker att avhandla, men det var så kul att bara höra er gå igenom era dumma minnen.
Jo, fan, han hade minst lika bra minne som jag. Han kom ihåg grejer som jag hade glömt.
Och det var något som jag tyckte var extra härligt med att det kändes som att ni hade glidit isär. Inte på det sättet liksom osams, men att ni hade fått olika liv. Jag uppfattat att han var någon ganska, höll på med data, shit liksom, och bodde någonstans i Skåne kanske.
Yeah.
Det var liksom rart att se er förenas igen i de här gamla dumheterna liksom. Mm.
Jo, det påminner lite om din bok då, Hang City.
Mm.
Den bygger väldigt mycket på den typen av gamla... till synes menlösa minnen,
ja.
Och som man kan tycka är roliga. Eller
jo, precis. Jo, jag fastnar gärna i det där liksom. Det.
Jag tar det inte Garfield. Jo.
Ja, det skrev jag inte ens.
Jag träffade en kille i Mexiko som hette... Han hette nog David.
Mm-hmm.
Och sen så hade han e-mailadressen Davids att någonting liksom. Mm-hmm. Så men han sa att han sa att när jag var liten så trodde vi att David, det heter Davids på engelska med S på slutet. Det kan vara något Jim Davis.
Ja, kanske. Ja, David.
Jag kommer inte ihåg om det var Davis eller Davids som han trodde det var på engelska. Ja. Jim Davis tycker jag, alltså skaparen av katten Gustav, tycker jag är en ganska rolig karaktär också. Alltså, så han ser väldigt skojig ut om man bildgooglar Jim Davis.
Jag vet nog ingen. Vem var det? Det var någon som ni snackade om som alltid gjorde en sån grej av att han var så galen. Någon sån där medtecknare eller någonting.
Jag tror du tänker på Bud Grace, skaparen av Ernie och Piraya-klubben. Yep. The Piranha Club tror jag den heter på engelska.
Ja.
Han har ju nyligen gått i pension. Men det var liksom en hyfsat mainstream seriestrip som var lite åt crazy humor-hållet ibland.
Ja.
Men han gjorde väldigt stor grej om att han var galen, alltså så på omslaget av sin någon bok så liksom blev han bortförd i tvångströja av så här mentalvårdare.
Och så är det bara någon så här torrboll som ritar någon vindögd gubbe.
Oh, jo, men det finns något kul i det, tycker jag, att jag tror att 9 av 10 eller mer, 99% av alla i bekantskapskretsar och gäng tycker att just deras gäng har helt sjuk humor.
Jo, så är det ju.
är det verkligen en sjuk humor de alla har sån, eller är det bara vanlig humor liksom, egentligen? För att det är ju inte så sjukt då ifall det bara... För det känns som att nästan alla bekantskapskassar, jag känner ju så själv. Jag tänker att min vi har helt koko bahia. För övrigt tror jag vi döpt ett Bud Grace ett early album till Coco Bahia. Nej, det var Mats Jonsson som skrev, vi jobbade på samma förlag då, serietecknare Mats Jonsson som kanske kommer från samma del av Sverige som du och jag. Nej, inte riktigt.
Som du och jag?
Nej, men han är från Kramfors, du är från Luleå.
Ja, men det är så som du och jag tyckte jag.
Nej, som du gör.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Nej, men det var då att han... jag tror det var det här han skickade, vi skulle göra en samlingsvolym med Ernie strippa då,
just det.
Med hårda perma, och så skulle Bud Grace då skicka ett omslag, och då skickade han det här omslaget där han har tvångströja på sig och blev bortförd av mentalvårdare. Och så döpte jag boken till Sluten anstalt.
Ja.
Och sen så Mats Jonsson skulle skriva baksidestexten då.
Mm-hmm.
Och då så gick han loss på det mer eller mindre ironiskt om hur galen Bud Grace var. Då skrev han så här: Bud Grace är galen. Helt koko bahia. Och så frågade han, vad är det här koko bahia? Så sa han att det var en läsk som fanns förr. Och sen började de De började nyproducera läsken Coco Bahia. Det var typ lite piña colada-aktigt. Jag tror det var kokos och ananas smak på den. Men det är om Bud Grays galenhet.
Okej. Ja, jag har aldrig läst. Jag minns att jag brukar köpa en serietidning som hette Serieparaden. Det var liksom precis innan jag blev för gammal för serietidningar.
Snobben var väl med i Serieparaden paraden under den period?
Ja, och Kalle Hobbe tror jag var med. Den gillade jag lite. Undrar om kan Knasen ha varit med?
Ja, det var ju sådär liksom. Ja. Gillar du Knasen?
Ja, jag gjorde det. Alltså när jag begav sig, jag tyckte det var kul.
Det är också roligt att han äter Knasen. Att det är så den är inte heller så knasig.
Bito Bailey heter han egentligen.
Ja, men han är knasig.
Och det är en sån jävla störd sak. Det minns jag, nu blir jag lite så meta. Men i serietidningen Rocky tror jag det var. När de pratade om den där, hur sjukt det var. Så här, de serietidningarna man läser som liten. Att det var såna otroligt tråkiga, orelaterbara premisser, typ så här, ja, Knasen, det handlar om någon så här amerikansk soldat på så här 60-talet, och att det är mycket så här referenser till sånt, liksom, och så här, ja, nu kommer The Sarge igen, liksom, ni vet hur det är, och så här, Kronblom liksom bara ligger på sin soffa och hatar sin styvmorsa, han vill inte gå ut och hugga ved, liksom, satt man där som 7-åring.
Som en gång torpare, liksom. Även om det är en tidig slacker-man, liksom.
Ja.
Men just det här att man vill läsa serier om militärer. För det fanns ju liksom Knasen som var väldigt stor i Sverige och USA. Och sen var det ju liksom 91-an som var en av dem.
Hatade 91-an och så ful stil, så plottrigt. Ja.
Men den var ju också en av de bäst säljande. Jag jobbade på det förlaget då, Egmont Stockholmskontor. Och de liksom, förutom Bamse och Kalanka som gavs ut i Malmö, så var liksom 91-an deras kassakalv, liksom. Den sålde som fan. Jag vet inte om jag tror den finns fortfarande, men det var ju liksom och de snackade om så här att de var lite oroliga så här för att nu är det färre som gör lumpen, att folk inte kan relatera till riktigt, men det verkade inte göra någonting. Folk älskade 91-an och Knasen i alla fall.
Ja.
Jag fattar inte det liksom. Jag tycker Knasen är väldigt snyggt tecknat.
Jo, jag tror det var mycket det. Det var lite som de gamla, bulligt och klint liksom. 91-an, alltså jag spyr när jag tänker på det. Alltså det är så här, typ när jag var hemma hos min farmor och mormor, så hade de Allers, så var det liksom någon serie med. Då var det så här 91-an och typ Kronblom. Och det är som att de har lite samma stil, att det var så tunna streck och mycket så här plottrigt, att de ska ha lite så här sträckigt hår. Och jag minns även när jag var liten att jag bara kände, fy fan vad fult och tråkigt det här är. Det är som en jävla...
Det är många sådana fantomen, var ju så jävla stor i Sverige också.
Ja, det är boring som fan.
Jag kommer ihåg som barn, jag hittade liksom ett gammalt nummer av Fantomen, det var sommarstuga, jag hade ingenting att göra, och jag sa, nu ska jag försöka läsa det här. Jag kommer ihåg att jag zonade ut så snabbt. Jag kunde liksom inte läsa ens en eller två rutor, för det var så tråkigt.
Ja, det är fan boring. Jag tyckte till och med Kalle Anka var tråkigt. Jag minns att svinmånga av mina polare när jag var liten prenumererade på Kalle Anka. Så liksom läste man det när jag var hemma hos dem, och det var som att jag låtsades typ gilla det, för jag hade uppfattat, ja men alla läser Kalle Anka, så jag som också satt och bläddrade. Men jag liksom bara tittade på typ den så vita kanten runt sidan.
Jag skrattade sällan när jag läste. Alltså så här, jag gillade heller aldrig Kalle Anka så jättemycket.
Nej.
Och då på min fritidsgård så hade de Kalle Anka, då läste jag det ibland. Men jag tyckte inte det var så bra.
Nej, det är inte så bra.
Jag tyckte inte Katte Nisse var så bra heller. Alltså så här, det var mer att jag fixerade vid figuren. Liksom.
Ja, men det kan nästan räcka med att något är snyggt ritat. Det är lite som min snobb med pryl igen, att det inte är så här, jag älskar att läsa de här serierna. Vissa fick jag bara en akut liksom jag hatar det här. Det är otroligt fult, och då liksom är jag fullständigt ointresserad av att läsa texten också. Och sen var det alltid så jävla mycket text, alltså så här, Fantomen, de bara babblar på liksom, och det ska vara...
Det värsta var ju när de publicerade så här tre rutor som en följetong. Alltså, det försökte också följa i Sydsvenska Dagbladet någon gång liksom. Det var ju ännu svårare.
Ja.
Då skulle man komma ihåg, vad var det? Alltså, det hände knappt någonting. Det var så här, kanske han hörde ett ljud och gick in i ett rum, och sen ska man vänta till nästa dag.
Ja, vad sorgligt. Det var mycket.
Men jag har hört rykten om ett skämt i Kalle Anka som jag tyckte var roligt. Jag har nog dragit i den här podden för, men jag har själv, jag tror inte jag sett den här serien, utan det kan vara någon som publicerat liksom på internet, men det var då att Ankeborg blev invaderat av en jättestor groda.
Mm-hmm.
Alltså Godzilla storlek.
Mm-hmm.
Och så flyr folket i panik då, invånarna i Ankeborg, och så är det en som säger: herregud, det där var den näst största grodan jag någonsin sett.
Ja, oh, it's pretty good. Jo, förvånansvärt. Förvånansvärt bra.
Mm. Ska vi börja avrunda det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal och puffa lite för det Patreon-exklusiva avsnittet?
Mm-hmm.
Mm, du har tid att vara kvar och prata lite Patreon-exklusivt också.
Absolut.
Mm. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Då säger jag tack för att du medverkade i Arkivsamtal. Arkivet för dig som gillar samtal. Eller är det tvärtom man ska säga nu i slutet?
Ja, jag tror vi
samtalet för dig som gillar arkiv.
Just det.
Jag heter Simon Gärdenfors.
Heter Mikael Rivesand.
Fullbordat samtal.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.